Turn with me, please, to the book of Hebrews.
Titta på Hebreerbrevet nu.
Greetings and friends. I haven't seen in a long time.
Jag hälsar på några vänner som jag inte har sett på länge.
In the fourth chapter of the book of Hebrews, beginning at verse 4,
börja i vers 4,
for he spoke in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works.
Om sjunde dagen heter det någonstädes så, och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk.
And in this place again, if they shall enter into my rest.
Här åter heter det, skola icke komma in i min vila.
And I want you to notice what he says there, entering into his rest.
Jag ska ta verkligen noga på det. De ska inte komma in i min vila.
God is trying to get them to enter into his rest.
Jag försöker få honom in i sin vila.
Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief.
Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den, och eftersom det som först mottog det glada budskapet för sin ohörsamhets skull inte kom dit in.
Again he limiteth a certain day, saying in David, today after so long a time, as it is said today, if you will hear his voice, harden not your hearts.
Så bestämmer han genom ordet idag, åter en viss dag, nu då att han så lång tid därefter säger hos David, så som förut är nämnt, idag om ni får höra hans röst, så får ni inte förhärda era hjärtan.
For if Joshua had given them a rest, then would he not afterward have spoken of another day?
Om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud inte ha talat om en annan senare dag.
Vers 9. There remaineth therefore a rest to the people of God.
Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.
For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works as God did from his.
Så den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, liksom Gud från sina.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, we thank you for today.
Tackar dig för den här dagen.
We ask your blessing upon this message.
Vi ber Herre din välsignelse över det här budskapet.
God, that we might learn of you, Lord.
Att vi kan lära från dig.
Father, we love you and we know that you love us.
Vi älskar dig Herre och vi vet att du älskar oss.
We thank you for it.
Vi tackar dig för det.
In Jesus' name.
Jesus.
Amen. Before I begin to explain what we've just read.
Innan jag börjar förklara vad vi har just läst här.
Sometimes it helps to understand why something was said.
Ibland så kan det hjälpa att ta reda på varför någonting sades.
You probably don't have a clue as to where I'm going with this.
Ja, jag har förstås ingen aning var jag är på väg med det här nu. Det här budskapet.
But I want to give you the historical background for what is being written here.
Jag vill att ni ska förstå den historiska bakgrunden till vad som sägs här.
Now, I'm going to refer to the writer of Hebrews as Paul, if that's okay with you.
Jag kommer att tala om Hebreerbrevets författare som Paulus, om det är okej.
Nobody knows for sure.
Ingen vet vem som skrev det.
But it just, to me, it looks like Paul's writing.
Men det verkar som Paulus för mig.
It's a mystery to the church at this point.
Det är ett mysterium för kyrkan.
But this letter was written to the Hebrew people in Rome.
Men det här brevet skrevs till hebreerna i Rom.
The persecution had just started.
Förföljelserna hade precis börjat.
And was reaching a crescendo among those people.
Och kom här till sin absoluta höjdpunkt.
Their property was being seized.
Ja, deras ägodelar och egendomar togs.
They were being ostracized and mistreated.
De förföljdes och hatades av alla.
And finally Nero was tossing these people to the lions.
Och till slutligen så kastade Nero dem till lejonen.
Many of the street corners in Rome were lit at night with the bodies. alleys of Christians that had been set on fire.
Och på kvällarna så lystes gatuhörnen upp av kristna som hade satt eld på.
And when they had their parties, they would burn Christians to have the light to have a party.
När man hade sina fester så brände man kristna för att få ljus till sina fester.
There was tremendous persecution.
Och fruktansvärd förföljelse.
And this caused quite a bit of panic among these people.
Det blev alltså en panik bland folket då.
I mean, it's natural, isn't it?
Naturligt.
If you thought someone was coming to your house to drag you off and kill you, I mean, you could panic, couldn't you?
Om du visste att någon kom till ditt hus och skulle slita ut dig från huset, så skulle du också komma i panik.
And Paul writes to them these words.
Så här skriver alltså Paulus till dem.
About entering into the rest of God.
Om att komma in i sabbatsvilan.
And we're going to understand what he's talking about here.
Vi ska försöka förstå vad han säger här.
He uses the term entering into God's Sabbath.
Han talar alltså här om att komma in i Guds sabbatsvila.
Now he's not telling them it's all right, just keep certain day of the week.
Han säger inte att det är okej, det är bara att ni håller vissa dagar i veckan som
sabbat. That's not what he's saying.
Det är inte det han pratar om.
First of all, it had to be entered into now, and it had to be entered by faith.
För det första så måste man komma in i den vilan nu, och man måste komma in i den vilan genom tro.
So we're going to eliminate a couple of things here.
Så vi ska eliminera några saker.
He's not talking about a certain day of the week.
Så han talar alltså inte om en speciell dag i veckan.
You know, people get into arguments about what day they're going to worship God.
Det är massor av folk som argumenterar om vilken dag man ska ha som sabbatsvila.
Paul said it's not important.
Säger Paul säger att det inte är viktigt.
Didn't he? Any of you ever read Romans chapter 14?
Har någon av er läst Romarbrevet 14?
Paul said it wasn't really that important.
Paulus sa att det var inte så viktigt.
That you should be settled in your own heart as to that.
Så länge du vet i ditt hjärta vad som är rätt.
So he's not talking about a day of the week.
Så han talar alltså inte om en dag i veckan.
There are some speculations that he's talking about the millennial.
Det finns en del som säger att han pratar om det eviga årtusen, för det han hänvisar till.
That it might be the 7000th year of creation.
Att det är det 7000:e året efter skapelsen som han pratar.
But again, that fails the test of the rhetoric of this passage.
Men det håller inte heller test.
He says that it is something that must be entered by faith.
Han säger att det är någonting vi måste komma in i genom tro.
And he says it comes from hearing God today.
Och han säger att det är genom att höra Gud idag.
And it is not a Sabbath for man.
Det är inte en sabbat för människa.
He says that we are to enter into God's Sabbath.
Han sa att vi ska komma in i Guds sabbat.
All right, let's understand about God's Sabbath.
Vi ska förstå Guds sabbat.
Whenever God created the heaven and the earth.
När Gud skapade himmel och jord.
He created all the things that we see around us.
Han skapade allt som vi ser omkring oss.
And he created the animals and the plants and the all the other things that we see around us.
Han skapade djurriket och växtriket och allt vi ser omkring oss.
And he created man.
Han skapade människan.
You know, sometimes I want to stop right there and see he created man and then he rested.
Ibland så vill jag stanna där och säga han skapade människan och sen så vilar han.
And then he created woman.
Och sen så skapade han kvinnan.
And since then neither God nor man has rested.
Och sen dess så har varken Gud eller människa vilat.
But I don't want to get thrown out today, so
men
I won't say that.
Jag vill inte komma i problem med det jag pratar om det.
Just teasing, ladies.
Bara reta er lite grann, ni kvinnor.
But after God finished creating man, I'm going to give this one to the women. Is that okay? God created man.
Gud skapade människan, mannen.
And he looked at what he'd done.
Så ser han sett vad han har gjort.
And he said, I can do better than that. And he created a woman.
Så han kan göra bättre än så skapar han kvinnan istället.
Well, you think about things like this, you know.
Ibland så tänker jag på sådana här saker.
Hallelujah. I'm just trying to keep you awake this afternoon.
Jag försöker bara hålla er vakna.
No, but after God created man.
Efter att Gud hade skapat människan.
He finished the sixth day.
Så avslutar han alltså sjätte dagen.
Didn't he? That's what the Bible tells us.
Det säger Bibeln, eller hur?
Man was created on the sixth day.
Människan skapades på sjätte dagen.
And so the seventh day God rested.
Och på sjunde dagen så vilade alltså Herren.
Because he had finished all of his works.
Så han hade avslutat allt sitt arbete.
Hallelujah. He'd finished it all.
Han hade avslutat alltihop.
So that must be God's Sabbath.
Så det måste alltså vara Guds sabbat.
The writer of Hebrews says, makes a remark here.
Hebreerbrevets författare säger alltså så här.
For he that is entered into his rest, God's rest, has also ceased from his own works as God did from his.
Det är alltså vers 10. Till den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, liksom Gud från sina.
Praise the Lord. I think we're going to learn something this afternoon.
Jag tror att vi kommer att kunna lära oss några saker här i eftermiddag.
So this is not trying to keep some day of the week.
Så det är inte frågan om att hålla en speciell dag i veckan.
Now I'm certainly not against coming to church on Sunday.
Jag har ingenting emot att komma till kyrkan på söndag.
Or Saturday, I'll be there any day you want to be.
Eller lördag, vilken dag ni än vill.
But that's not what he's talking about.
Men det är inte det det handlar om.
He's talking about something that is far more wonderful than that.
Han talar om någonting mer fantastiskt än det.
Are you familiar with the Jewish Sabbath?
Känner du till den judiska sabbaten?
The Jewish Sabbath starts at sundown Friday.
Sabbaten, judiska sabbaten startar alltså på fredag på soluppgången.
And it ends in the last light on Saturday.
Och den slutar alltså vid soluppgång på lördag.
Did you notice how God counts the day?
Ser ni här hur Gud räknar dagarna?
The evening and the morning were the first day.
Kvällen och morgonen var den första dagen.
God says we've got it backwards.
Gud har sagt vi har fått det här om bakfoten.
How do we count a day?
Hur räknar vi dagen?
The morning and the evening.
Vi börjar med morgon och kväll.
God says you got it backwards.
Gud sa att ni har det fått tvärtom.
A real Sabbath begins in the evening.
Den verkliga sabbaten börjar på kväll.
In the darkness.
I mörkret.
And it ends in the light.
Och slutar i ljuset.
So the entire day of man.
Så människans hela dag.
Is God's Sabbath.
Är Guds sabbat.
The entire day of the creation of man is God's Sabbath.
Hela den tiden som är människans på dagtiden.
It began in the darkness of sin.
Den började i syndens mörker.
Amen, Brother Potter. But then it will end in the light of Jesus Christ.
Men den slutar i Jesu Kristi ljus.
And so the entire time of man on the earth.
Så hela människans tid på jorden.
Is God's Sabbath.
Är Guds sabbat.
God is still resting.
Gud vilar fortfarande.
I said, Brother Potter, what are you trying to tell us?
Vad försöker du säga, Herre Potter?
I'm trying to tell you that you don't have to have ulcers.
Jag säger att ni behöver inte få någon magsår.
You know what ulcers are?
Ni vet vad magsår är.
It's not what you eat, it's what's eating you.
Inte vad du äter, utan det är vad som äter dig.
It's what's bothering you.
Det är det som bekymrar dig.
There are Christians today that wring their hands all the time.
Det är kristna som vrider sina händer hela tiden och oroar sig.
They're afraid of this afternoon, they're afraid of tomorrow.
De är rädda för eftermiddagen, de är rädda för morgonen.
They act as though God had vacated and abdicated the throne of heaven.
De handlar precis som om Gud hade hoppat ner från sin tron och stuckit någonstans.
How many of you believe that God is still in charge?
Hur många av er tror att Gud fortfarande är i kontroll?
Do you believe he's in charge?
Tror ni att Gud är i kontroll?
All right. We'll find out.
Vi ska få reda på det nu.
There was a man in America one time.
Det var en man i Amerika en gång.
That walked on a tightrope over Niagara Falls.
Som gick alltså över den styva linan över Niagarafallet.
Very dangerous place.
Farligt ställe att gå.
And he walked on that tightrope over and back.
Och han gick över linan och tillbaka igen.
And then he got a wheelbarrow.
Och sen så tog han en tunna.
And he said, how many believe that I can push this wheelbarrow on this wire across and bring it back?
Now, hur många tror att jag kan, alltså skottkärra? Hur många tror att jag kan ta den här skottkärran och köra den över
and
linan?
And folks were saying, I believe.
Och många sa, jag tror.
You know what he said to them?
Och vet du vad han sa till dem?
He said, how many really believe I can do it?
Hur många tror verkligen att jag kan göra det?
All hands went up.
Alla händer åkte.
He said, get in the wheelbarrow.
Hoppa in i skottkärran då.
Well, now that there was nobody wanted to get in the wheelbarrow.
Men det var ingen som ville hoppa in i skottkärran.
It's easy to say I believe something without getting in the wheelbarrow, isn't it?
Det är enkelt att säga att man tror, eller hur, men inte att verkligen hoppa in i den där skottkärran.
We have a tendency to judge the will of God by circumstance.
Vi har en tendens att döma Guds ord beroende på omständigheterna.
Oh, if everything is lovely.
Om allt är fint och bra.
And we have money in the bank.
Och vi har pengar på banken.
And our family is at peace.
Och vår familj är i frid och ro.
And you know, everything is wonderful.
Och allting är underbart.
We say, oh, I'm in the will of God.
Nu är jag i Guds vilja.
But if things go wrong,
men om saker och ting inte går som vi vill,
you start losing your money.
Du tappar dina pengar, förlorar dina
pengar. Your
children
are fighting all the time.
Dina barn slåss hela tiden.
Your mother-in-law comes to live with you.
Din svärmor kommer och bor hos dig.
Things like that.
Ja, saker som såna saker.
You start pulling your hair out.
Sliter du håret ur huvudet på det, va?
You say, God, what's the matter?
Vad är det för fel nu? Vad har jag gjort nu då?
Why me, God?
Varför jag?
We have this tendency to allow circumstances to rule our life.
Vi har en tendens att låta omständigheterna styra vårt liv.
Let me give you a little hint before I go any further here.
Ska ge en liten grej här att tänka på.
You have to understand the difference between time and eternity.
Du måste förstå skillnaden mellan tid och evighet.
Now, when you're in time,
när ni lever i tiden,
as we are,
som vi gör nu,
then we tend to see everything as a past, a present, and a future.
Så ser vi allting som det förgångna, nutid och framtid.
Isn't that how we talk?
Det är så vi pratar.
We talk about yesterday.
Vi pratar om igår.
We talk about today.
Idag.
We talk about tomorrow.
Och imorgon.
All right. Everything that we do is relative to time.
Allting är relativt till tid.
But God does not exist in time.
Gud existerar inte i tid.
God exists in eternity.
Gud lever i evigheten.
And there's one thing about eternity that's just so wonderful.
Det är en sak med evigheten som är så underbart.
That God knows and can see the end from the beginning.
Att Gud kan se slutet redan från början.
God gave me a wonderful example of this one time.
Gud gav mig ett fantastiskt exempel på det.
I was on my way to the airport to go somewhere.
Jag var på väg till flygplatsen.
And we got caught by a train. We got stopped by a train.
Och det var ett tåg alltså som kom i vägen så vi kunde inte köra vidare.
You know, our trains are not like the trains you have here in Sweden.
Våra tåg i USA är inte som de tågen här.
When a Swedish train comes by,
när svenskt tåg åker förbi,
it goes zoom 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 zoom.
Då går det jättefort. Yeah.
And our trains go like this.
Våra tåg är alltså väldigt långsamma.
And you know, if you get one of those really long trains, you have to go back home and shave before you can go anywhere. You know.
Om ni får de här riktigt långa tågen som pågår i evighet, så får du åka hem och raka dig emellan.
Just take up so much time.
Och så mycket tid.
And our town has three or four different tracks going there.
Och det finns tre eller fyra spår som går förbi vår stad.
Caught by a train almost anywhere.
Så du kan bli stoppad av ett tåg nästan var som helst.
And I sit there and I watch these cars go by.
Och jag sitter här, jag ser på tågen som åker förbi.
And I thought there was no end to that train.
Jag trodde inte att tåget någonsin skulle ta slut.
Finally, after a couple of weeks, the end went by.
Några veckor så tog det slut till sist.
Seemed like it anyway.
Det verkar så i alla fall.
And I got to the airport and I got on the plane.
Jag kom till flygplatsen till sist och kom på planet.
And I was flying to Atlanta.
Jag flög till Atlanta då.
And as we were flying, we passed the train.
Och när vi flög så passerade vi det här tåget.
And I was up 10, 15, 20,000 feet in the air.
Jag var 10, 15,000 fot upp i luften.
And I looked down and saw that train.
Och jag såg det tåget från planet.
I could see the engine.
Jag kan se lokomotivet.
I could see all of the cars.
Och jag kan se alla vagnarna.
I could see the end of the train.
Och jag kunde se slutet på bilen.
From where I sat, I could see it all.
Från där jag satt så kunde jag se alltihop från början till slut.
And you know, from where God sits, he can see it all.
Och som när Gud sitter, han sitter högt uppe, så kan han se allt från början till slut.
You see, we're sitting down here in time.
Vi sitter här nere i tiden.
And we see the engine go by.
Och vi ser att lokomotivet åka förbi.
And God speaks to us.
Och Gud talar till oss.
And he says the caboose is coming.
Han säger sista tåget på vagnen kommer förbi.
How do you know God?
Hur vet du det, Gud?
I see it.
Och Gud säger jag ser det.
And you say, Lord, how can that be? I don't see it.
Men hur kan det vara? Jag ser ju inte slutet.
God says, trust me.
Lita på mig, säger han.
It's coming.
den kommer.
And there it is.
Där är den.
Amen. We must understand that God lives in eternity.
Vi måste förstå att Gud lever i evigheten.
And that he wants us to learn something that he knows.
Han vill att vi ska lära oss någonting som han vet.
That God finished all of his works before the foundation of the world.
Att Gud avslutade allt sitt arbete före grunden var lagd på jord.
Now this will probably blow your mind, but it's all right.
Det här har ni kanske väldigt svårt att fatta.
You can ask yourself, when did God save you?
Ni kanske kan fråga er själv, när frälste Gud dig?
Or when did God heal you? Or when did God bless you?
Och när helade Gud dig? När välsignade Gud dig?
And we're going to say, well, it happened on a Wednesday or a Thursday or a Saturday.
Och vi vet precis vilken dag, onsdag, torsdag eller söndag.
19 something or whatever, you know.
Vilket år det var vet vi också.
And God says, no, I did it before the foundation of the world.
Och Gud sa, jag gjorde det före världens grund var lagd.
Now you say, I don't understand that.
Vi kan inte förstå det, vi kan inte fatta det.
I already told you that God finished all of his works.
Jag har redan sagt att Gud avslutade allt sitt arbete.
Everything that God is ever going to do in time has already been done.
Allt som Gud har gjort i tiden har redan gjorts.
It's finished.
Avslutat.
It is finished in the eyes of God.
I Guds ögon är det avslutat.
Now I know that that's hard for us to conceive.
Jag vet att det är svårt för oss att fatta.
It just doesn't fit the natural mind.
Vårt sinne kan inte förstå det. Vi kan
everything
inte fatta.
That we know, we have to work it out.
Allt som vi vet, det måste vi komma fram till. Vi måste tänka oss fram till det.
But when God said it is finished, it was finished.
Men när Gud sa att det var avslutat, så var det avslutat.
Jesus was as a lamb slain from where?
Gud blev offrat som ett offerlamm. När?
From the foundation of the world.
Från världens begynnelse.
He wrote our names in the book before the foundation.
Han skrev vårt namn i livets bok före världens begynnelse.
Now, just because we don't understand something doesn't mean we should throw it away.
Bara för att vi inte förstår det betyder inte att vi behöver ignorera det.
Maybe you don't understand what I'm saying.
Du kanske inte förstår vad jag säger.
But you will learn to as you walk with God.
Du kommer att lära dig att förstå det när du fortsätter att vandra med Herren.
Because God is all knowing.
För att Gud vet allt.
He is all knowing.
Han är allvetande.
When Adam sinned, God didn't hit the panic button.
När Adam syndade så sprang inte Gud till panikknappen och tryckte på den.
Can you see God running around heaven?
Kan du se att Gud går omkring i himlen?
Calling all the angels together.
Och kallar sina änglar till sig.
Calling all the archangels.
Alla ärkeänglar.
And you know that man that I made, he sinned. What are we going to do now?
Den här mannen som jag skapade, han har syndat. Vad ska vi göra nu?
Just wringing his hands.
Och han vrider sina händer.
I don't know what I'm going to do.
Och han säger, jag vet inte vad jag ska göra nu.
No.
Det gjorde inte Gud.
As soon as Adam sinned.
Så fort Adam hade syndat.
Oh, hallelujah.
Halleluja.
God said the seed of this woman shall bruise the head of the serpent.
Så sa han att den här kvinnans säd ska trampa på ormens huvud.
And the serpent will bruise his heel.
Och ormen kommer att bita i hans häl.
How many of you know that's in man's fall, right there?
Hur många av er vet att det hände under människans fall?
How many of you know what that promise is?
Hur många vet vad det löftet betyder?
Do you know what he's promising?
Vet ni vad han lovade?
It's the first promise of a redeemer.
Det är det första löftet om en förlossare.
Jesus Christ bruised the head of the serpent.
Jesus Kristus trampade på ormens huvud.
And the serpent bit his heel.
Och ormen bet hans häl.
It's a prophecy about Jesus Christ.
Det är en profetia om Jesus Kristus.
And he said, he didn't say the seed of man and woman.
Han sa inte mannen och kvinnans säd.
He said the seed of woman shall do this.
Han sa att kvinnans säd ska göra det.
Hallelujah.
Halleluja.
God looked down through time.
Gud såg det genom tiden.
Several thousand years.
Tusentals år.
And said, I've got something planned.
Han sa att jag har redan planerat något.
This doesn't take me by surprise.
Jag är inte överraskad av det här.
Hallelujah.
Halleluja.
When Pharaoh ran off with Sarah, Abraham's wife.
När faraon sprang iväg med Abrahams fru.
Do you think God got all upset?
Tror du Gud blev förvånad eller arg då?
Or when Moses was put in a basket in the water?
När Moses lades i en korg på vattnet, på Nilens vatten.
Do you think God said, what are we going to do now?
Tror du Gud sa, vad ska vi göra nu då?
What about when David entered into an adulterous relationship with Bathsheba?
Eller när David begick äktenskapsbrott med Bathsheba?
How about when Jonah went to Tarshish?
Eller när Jonah åkte till Tarsus?
Hello? What about when Pilate said, crucify him?
Eller när Pilatus sa, korsfäst honom?
What about when Caesar began to feed the Christians to the lions?
Eller när Caesar började ge dem kristna till lejonen?
Do you think God had to call a council together to see what he was going to do?
Tror du att Gud måste tillkalla ett råd då för att se till vad han skulle göra?
Do you think when Hitler and Stalin came along that God had to call council?
Tror du att när Hitler och Stalin kom att Gud måste kalla ett råd till sig?
Do you think that God is waiting for the devil to do something so that he can counteract it?
Tror att Gud väntar på att Satan ska göra någonting så att han kan göra ett motdrag?
If you do, you haven't read this book.
Om ni tror det så har ni inte läst den här boken.
I suggest you read the last part of this book.
Jag föreslår att ni läser sista delen av den här boken.
Have you read the last part of this book?
Har ni läst sista delen?
We win.
Vi vinner.
Should I say it again?
Ska jag säga det igen?
I said we win.
Vi vinner. Halleluja.
Praise God. We are going to win.
Vi ska vinna.
We are going to rise victorious.
Vi kommer att stå upp som vinnare.
Satan is going to be defeated.
Satan kommer att bli över.
Totally defeated.
Men vi kommer att stå över om bladen.
Babylon is going to fall.
Babylon kommer att falla.
Amen. The Lamb of God and his saints will rule forever.
Herren och hans folk ska vara eviga härskare.
And Satan will be cast into a bottomless pit.
Och Satan ska kastas ner i en bottenlös hål.
Now that's the way God described it, a bottomless pit.
Det är så Gud beskriver en bottenlös hål.
But let me give you a little thought on that.
Jag ska tänka lite på det här.
The nature of Satan is diametrically opposed to the nature of God.
Satans natur är totalt motsatt Guds natur.
And God is going to expel Satan and those who have sided with him.
Alltså, Gud ska kasta ut Satan och alla de som har stått på hans sida.
On a course that is forever.
På en väg som fortsätter i evighet.
Away from God.
Bort från Gud.
Hell and the lake of fire are going to be moving continually away from God forever.
Satan och Gud och helvetets eld ska fortsätta att flytta sig från Herren hela tiden i evighet.
Amen. You drop something in a bottomless pit, it never hits the bottom, does it?
Om vi släpper någonting ner i ett bottenlöst hål så når det aldrig botten, eller hur?
Down, 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 down.
Det bara fortsätter ner hela tiden utan att.
And that's how God described it.
Så beskriver Herren.
But the Lord gave me some insight one day about it.
Men Herren gav mig insikt om det här en gång.
That it would be moving away from God forever.
Att den flyttar sig bort från Gud hela tiden i evighet.
Until it's not even a memory.
Tills det inte ens är ett minne längre.
In the eons that are coming with God.
Tusentals år som följer.
Now let's try to tie some of this together.
Ska vi knyta ihop något av det här, en del av det här.
These people are in a panic.
De här människorna är alltså i panikslagen.
They're in a panic because they're going through some very terrible situations.
De är panikslagna för de hemska saker som händer.
And God, and the Lord is using this apostle.
Och Herren använder den här aposteln.
To write to them.
För att skriva till dem.
And he says, I want you to enter into God's rest.
Han sa att jag vill att ni ska komma in i Guds vila.
There's nothing you can do about it.
Det är ingenting ni kan göra åt det.
This is in God's hand.
Det här är i Guds hand.
This is already preordained by the hand of God.
Det har redan bestämts i förväg.
Now, I understand what fatalism is.
Jag vet vad fatalism betyder.
You know what fatalism is?
Du vet vad fatalism är?
Fatalism whatever's going to be is going to be.
Man tror på ödet, att vad som kommer att hända, det kommer att hända. Vi kan inte göra någonting åt det.
And the fatalism really there is no room for faith in fatalism.
I ödestro så finns det ingen plats för tro.
So Paul is not trying to get us to be fatalistic.
Så Gud, Paulus vill inte att vi ska börja tro på ödet.
There's a great deal of difference between being fatalistic and acceptance of the will of God.
En stor skillnad mellan att vara fatalistisk, att ha ödestro, och att tro på Guds vilja.
And what he's trying to say here to us.
Och vad han försöker säga åt oss här.
Is that God already knows what I'm going to do in this life.
Gud redan vet vad jag kommer att göra här i livet.
He already knows.
Han vet redan.
Now some of you are looking at me and say, how can he know that?
Det tittar på mig och undrar, hur kan han veta det?
God already knows.
Gud vet redan.
I was preaching a few years ago in a small town called Leiden.
Jag predikade för några år sedan i en liten by som heter Leiden.
It's on the coast over here somewhere.
I think it's about
40 kilometers north of Sundsvall, I believe.
40 kilometer norr om Sundsvall.
And we had a tremendous conference there. It was just a wonderful conference.
Vi hade en fantastisk konferens där.
And there was an elderly woman that came up to me after the conference.
Det fanns en gammal kvinna som kom upp till mig efter konferensen.
She'd look at me and she'd just smile.
Hon tittade på mig och hon log brett.
I didn't know what she was smiling about.
Jag visste inte vad hon log åt.
And finally, she began to tell me why she was smiling.
Och till sist sa hon till mig varför hon log.
She said, "I saw you 20 years ago."
Hon sa, jag såg dig för 20 år sedan.
And I said to her, "Where?"
Och jag sa, var då någonstans?
She said, right here.
Här.
I said, I've never been here before.
Jag har aldrig varit här förut, sa jag.
She said, it doesn't make any difference. I saw you 20 years ago.
Han sa, det spelar ingen roll. Jag såg det för 20 år sedan här.
She said, I was praying.
Jag bad.
I was praying about this church.
Jag bad om den här kyrkan.
And God gave me a vision of you.
Och Gud gav mig en såg. Jag såg dig i en syn som
20 years ago.
20 år sedan.
And I saw you in that pulpit.
Och jag såg dig uppe där i pulpeten.
And I saw the power of God fall on this church.
Och jag såg Herrens kraft falla över kyrkan.
Hallelujah.
Hallelujah.
Then she smiled again.
Så log hon igen.
Praise the Lord. Elizabeth may know who she is. Do you know who it was?
The woman? Elizabeth kanske vet vem det är.
Anyway, all right. I was thinking that it was Per Håkansson's mother. I'm not sure. I believe it was. But anyway, this is what she told me. God knew 20 years before I got there.
Hon sa, Gud visste för 20 år före jag kom dit.
Where I would be.
Precis var jag skulle vara.
You know? Folks, let's let God be God.
Vi kan låta Gud vara Gud.
Let's give God credit for what he really is.
Låt oss ge Gud äran för det han verkligen är.
He is all-knowing and all-powerful.
Han är allvetande och allsmäktig.
Hallelujah. He knows the end from the beginning.
Han vet slutet redan från början.
And he knows where you're going to be and what you're going to do.
Och han vet vad du ska göra och vart du ska vara någonstans.
And we just kind of bumble through life, you know.
Vi snubblar genom livet nästan.
And we say, oh God, where are you?
Var är du, Gud?
He's where he always was, on the throne. Amen.
Han är vad han alltid har varit, på tronen.
He knows exactly where you are.
Han vet precis var du är.
He knows exactly how to touch your life.
Han vet precis hur han ska nå dig och vidröra dig.
He knows exactly where and when he's going to meet you and what he's going to do in your life.
Han vet precis när han kommer att möta dig och vad han ska göra i ditt liv.
And somewhere along the line you're going to have to accept the will of God for your life.
Och någonstans på vägen i livet så måste du acceptera Guds vilja för ditt liv.
If you fight the will of God,
om du slåss emot Guds vilja, kämpar emot,
God's going to meet you on the road to Damascus somewhere.
Så kommer Gud att möta dig på vägen till Damaskus istället.
Strike you blind and knock you down.
Han kommer att göra dig blind och slå dig ner på marken.
He's going to get your attention somehow.
Han ska få att lyssna till honom.
But let's I want you to see what God is talking about here.
Jag vill att ni ska förstå vad Gud säger.
God wants you to accept his will.
Gud vill att du ska acceptera hans vilja.
His will for your life.
Hans vilja för ditt liv.
And once you come to that place of acceptance.
När du har kommit till den plats där du accepterar hans vilja.
You enter into the rest of God.
Då kommer du in i Guds sabbatsvila.
But you see, you do have to receive it by faith.
Men du måste ta emot det genom tro.
That's what he's talking about.
Det är det han talar om här.
If you will hear the voice of God today.
Om du lyssnar och hör Guds röst idag.
Then he refers to Israel.
Och så pratar han här om Israel.
He said Joshua couldn't bring those people in.
Alltså Josua kunde inte föra de här folket in i sabbatsvilan.
Because they wouldn't believe.
För de ville inte tro.
Now if you back up a few verses into the last chapter, you'll find out what he's talking about.
Om ni inte riktigt förstår vad han pratar om, så kan ni prata om titta i slutet på verserna i kapitel 3.
He had brought them to the river of Jordan.
Han har fört dem till Jordans flod.
And he told them, go in and possess the land.
Och han sa gå in och ta över landet, det är ert.
They said, no, Lord, we can't do that.
Vi kan inte göra det, Herre.
We can't do that, God.
Vi kan inte göra det.
They didn't trust God to do it.
De litar inte på Gud att han skulle göra det.
It wasn't that they didn't believe God existed.
Det var inte det att de inte trodde att Gud fanns.
That's not unbelief is not saying God doesn't exist.
Otro är inte att säga att Gud inte finns.
Unbelief is saying that you know what God wants and you don't believe God's able to do it.
Otro är att säga att jag vet vad Gud kan göra, men du tror inte att Gud kan göra det.
And so they were filled with unbelief.
Så de var fyllda av otro.
And they refused to go in.
Och de vägrade gå in i landet.
Now, that's what he's talking about here.
Och det är det som Paulus säger här.
He's talking about when they came and they could not enter the land.
Och när de kom och de kunde inte gå in i det förlovade landet.
They had no faith in God's ability to bring them in.
De hade ingen tro i Guds makt, Guds kapacitet att föra dem in i landet.
And so God is speaking to us again today.
Och Gud talar till oss igen idag.
God has a plan for your life.
Gud har en plan för ditt liv.
Just like he did for the children of Israel.
Precis som han hade för Israels folk.
He has got a plan for you. Amen.
Han har en plan för dig.
And what's so exciting about it is he just works it out as we go along.
Och det fantastiska är att han arbetar med det här när vi går vidare i vårt liv.
By letting us see it piece by piece.
Han låter oss se det bit för bit.
But you know, he already knew where you were going to be.
Han visste redan var han skulle vara.
One of the most amazing things that ever happened to me.
En av de mest fantastiska saker som någonsin hände mig.
In 1965, I had a vision.
1965 hade jag en syn.
Tremendous vision.
En fantastisk syn.
One of the greatest in my life.
En av de största i mitt liv.
I don't think my feet even hit the ground for 3 days.
Jag tror jag svävade över marken på tre dagar.
Floated around.
Jag flöt omkring över marken.
And in this vision, God gave me a vision of a church.
Gud visade mina syner en kyrka.
And I knew I was supposed to be at that church.
Jag visste att jag skulle vara i den här kyrkan.
I won't go through the whole vision.
Jag ska inte gå igenom hela synen.
But I saw what it looked like.
Jag såg precis vad det såg ut som.
I saw the people inside.
Jag såg människorna inne i den kyrkan.
God gave me a couple of signs about some things.
Gud gav mig några tecken, vissa saker.
And oh, you talk about getting excited. Now I was excited.
Nu pratar om att vara upphetsad och exalterad.
And so everywhere I went from that day on.
Och var jag än åkte efter den dagen.
I looked for that church.
Så letade jag efter den här kyrkan som jag.
Somebody would invite me for revival.
Någon kallade mig för ett väckelsemöte.
Tell me what the church looks like.
Vad ser kyrkan ut? Hur ser kyrkan ut?
I'm serious. For 5 years.
På 5 år.
Every place I went, I looked for that church.
Varje ställe jag åkte till så letade jag efter den där kyrkan.
And after 5 years.
Efter 5 år.
I was praying one day and I said, God, I don't know if that church exists or not.
Så bad jag, så sa jag, jag vet inte om den kyrkan finns eller inte.
And then God spoke to me.
Och då talade Herren till mig.
This was 1970.
Det var 1970.
He said, son, are you willing to lose everything that you've got?
Han sa, son, min son, är du villig att tappa allt som du har nu?
Are you willing to lose your ministry and your friends?
Är du villig att förlora din tjänst som du har nu, alla dina vänner?
And I said, Lord, why do you ask a question like that?
Varför frågar du en sån fråga, Herre?
He said, son, I've got something better for you if you're willing.
Han sa, min son, jag har något mycket bättre för dig om du är villig.
Oh, God knew that I was going to go for that.
Men Gud visste att jag skulle gå för det som var bättre.
I said, God, if you got something better, I want it.
Och jag sa, Gud, om du har något bättre för mig då vill jag ha det.
He spoke to me and said, okay.
Gud sa, okay.
You will be at the church I showed you in the vision by January the 1st.
Gud sa du kommer att vara i den kyrkan jag visade dig i synen 1 januari.
I got excited.
Och jag blev ännu mer exalterad.
Well, I got a call from a pastor.
Och så var det en pastor som kallade mig.
Went down and held a meeting for him.
Jag gick ner och höll ett möte där för honom.
And lo and behold, it was the same town in which I'd had the vision 5 years before.
Och det var samma stad som jag hade fått den synen.
And I was preaching a revival in that very church.
Och jag predikade vid väckelsemöte i samma kyrka.
But they built a new church.
Men hade de byggt en ny kyrka.
And when I drove up,
och när jag körde upp till kyrkan,
there is the church that I saw in the vision.
Där var kyrkan som jag sett i min syn.
Halleluja.
Halleluja.
Reckon how God knew that.
Jag undrar hur Gud visste det.
When I held the meeting for this pastor,
jag hade de här mötena för den här pastoren.
He said, I'm leaving this church.
Så sa pastorn, jag kommer att lämna den här kyrkan.
He said, would you consider pastoring it?
Kan du tänka dig att bli pastor här?
And I finally told him that I would.
Och jag sa till sist, ja, det kan jag väl göra.
And I asked him, I said, when are you leaving?
Han sa, när åker du, sa jag.
He said, your first day will be January the 1st.
Så din första dag kommer vara 1 januari.
One of the most amazing things about this vision.
Den mest otroliga saken med den här synen som jag hade.
Was after I had entered into the church.
När jag hade kommit in i kyrkan.
There was a picture given to me.
Så gav de mig en bild, en tavla.
Of people with white robes on and no faces.
En bild av människor i vita kläder utan ansikten.
And I tried to figure that out. Oh, I tried.
Och jag försökte förstå vad det här betydde i synen.
But I never could figure it out.
Jag kunde inte förstå vad det här betydde.
And so after I had moved there and taken the church.
Och när jag hade kommit dit, flyttat dit och tagit över kyrkan.
I was there about 6 months, I guess.
Så var det ungefär 6 månader.
And everything started going wrong.
Så började allt gå fel.
And so I began to question God.
Så jag började ifrågasätta Gud. Fråga Gud.
You know, God, are you sure? You know?
Är du säker på det här, Gud?
And while I was praying.
Och när jag bad.
The phone rang.
Så ringde telefonen.
Oh, God answers quick sometimes.
Gud har svarat snabbt ibland.
My secretary and treasurer is on the phone.
Och min sekreterare och hon som har hand om pengarna på kyrkan.
And she said, Brother Potter, I want you to pray for me.
Hon sa att jag vill att du ska be för mig.
I said, why?
Varför, frågade jag.
She said, I'm having a vision.
Hon sa att jag har en syn.
And I'm scared to death.
Och jag är jätterädd, sa hon.
I said, what are you talking about?
Vad pratar du om, sa jag.
She said, I'm having a vision right now.
Så jag har en syn precis nu.
I've talked to people who had visions.
Jag har pratat med människor som har haft syn.
But never they phoned me right in the middle of it.
Men inte någon som ringde mitt i att de hade en syn.
And I said, "Well, Gladys, what are you talking about?"
Så vad pratar du om, Gladys, sa jag.
Now she worked downtown at a bookstore.
Hon jobbade i en bokhandel i stan.
And she said, "Brother Potter, I'm frightened by what I'm seeing."
Hon sa, jag är rädd för det jag ser.
I said, "Well, what are you seeing?"
Men vad ser du, sa jag.
She said, "The people that are walking by the store."
De människor som vandrar förbi den här affären.
They're strange looking.
De ser konstiga ut.
I said, what do you mean?
Vad pratar de, sa jag.
She said, everybody has got white robes on and no faces.
Alla har vita kläder och inga ansikten.
How you reckon she had that vision?
Hur kom det sig att hon hade den här synen, tror du?
God had given me that sign 5 years before.
Gud hade gett mig det här som ett tecken 5 år tidigare.
And nobody knew about it but my wife.
Ingen visste om den här synen förutom min fru.
Praise God. But God anointed that woman with a vision.
Men Gud har smorde den här kvinnan och gav henne en syn.
And confirmed to me that I was in the will of God.
Och bekräftade att jag var i Guds vilja.
Praise God. I could tell you much more, but I don't want.
Jag skulle kunna berätta mer. Det tar för mycket tid.
God went to several lengths to prove to me that I was in His will.
Gud gick långt för att visa att jag var i Guds vilja.
I didn't want to stay there.
Jag vill inte stanna där.
I would get out and pray every day. God, I want to leave this place.
Jag gick ut varje dag, sa Gud, jag vill inte vara här längre. Jag vill åka härifrån.
Why?
Varför?
Because I and especially a church in Columbus, Mississippi.
Speciellt en kyrka i Columbus, Mississippi.
The church kept splitting.
Kyrkan splittrades.
It seemed like everything went wrong.
Allt gick fel.
I was so disturbed.
Väldigt förvirrad av det hela.
And one day I told God, I said, God, I want to leave this place.
Jag sa till Gud, jag vill lämna det. Jag vill åka härifrån.
And he said, son, geography is not your problem.
Jag sa, geografi är inte ditt problem.
He said, if you move somewhere else, you're going to be just as miserable.
Och han sa att om du åker någon annanstans så kommer du precis lika eländig.
And I said, how's that, God?
Hur kommer det sig, Gud?
He said, you're the problem.
Det är du som är problemet, sa Gud.
Not the place where you live.
Inte där du är.
You're the problem.
Du är problemet.
You're going to take the problem with you.
Du kommer ta problemet med dig var du än åker.
You see, God had told me I was going to lose everything.
Och du ser, Gud hade sagt åt mig redan att jag kommer att förlora allt.
And I did.
Och det gjorde jag också.
My temper, a lot of things like that.
Jag tappade besinningen och en massa andra saker.
But for 14 years, God beat on me.
Men i 14 år så slog Gud mig.
And stripped me.
Och tog bort allt.
And broke me.
Och bröt ner mig.
And took away everything in my life.
Och tog allt ifrån mig i mitt liv.
Just everything that I counted valuable.
Allt som jag tyckte var viktigt.
In my ministry especially.
Och speciellt min tjänst som jag hade.
Took it away.
Tog han bort.
That's what he told me he's going to do.
Det sa han att han skulle göra också.
And he had to do it.
Han var tvungen att göra det.
But there came a point in my life.
Men det kom en punkt i mitt liv.
When I had to surrender to God.
När jag måste ge upp inför Herren.
And I had to bless the Lord.
Och jag måste välsigna Herren.
And I had to say to him, God, I'm going to accept whatever you allow in my life.
Och Gud, jag sa, jag måste acceptera vad du än ger mig, så tar jag.
And I'm going to glorify you.
Och jag ska förhärliga dig.
No matter what you allow to happen.
Det spelar ingen roll vad som händer.
I'm going to glorify you.
Så ska jag förhärliga dig.
And I tell you, that's when God began to speak to my heart.
Och då började Herren tala till mitt hjärta.
God just opened the heavens to me.
Och Gud öppnade upp hela himlen för mig.
There has to come a point in your life when you accept the will of God.
Det måste finnas en tidpunkt i ditt liv där du accepterar Guds vilja.
We want to turn our life over to God.
Vi vill vända vårt liv helt och hållet till Jesus.
As long as he runs things like we want him to run.
Så länge han sköter saker och ting som vi vill att han ska göra.
We'll take the controls back pretty quick.
Vi tar tillbaka kontrollen väldigt fort.
I like to think of God in our life as me and him are flying a plane.
Jag tänker ungefär som att Gud och jag flyger ett plan tillsammans.
And I'm in control of the plane.
Och det är jag som sköter planet, kontrollen.
And God says, let me fly.
Och Gud säger, låt mig flyga.
I know better than you.
Jag vet bättre än du gör.
And you say, okay, God, I'll let you fly.
Okej, Gud, jag kan låta dig flyga.
And you turn your life over to him.
Och du vänder ditt liv helt och hållet till hans händer.
The first thing that he does.
Det första han gör.
Is just push it over.
Är att köra över planet.
And you go straight for the ground like that.
Och planet flyger rakt ner mot marken.
And you see the ground getting closer and closer.
Du ser marken kommer närmare och närmare och närmare.
You start saying, Lord.
Jag säger, Herre.
We're getting mighty close to the ground over here.
Vi kommer väldigt nära marken här.
Lord, if you don't do something, we're going to crash, Lord.
Om du inte gör något här så kommer vi att krascha.
And then he says, if it's my will, is it okay?
Om det är min vilja, är det okej?
And we say, no, God.
Nej.
We take the wheel back.
Och vi tar tillbaka styrspaken.
And we pull it back out.
Och vi kör upp igen.
Then after a while, we get miserable.
Och så blir vi elände igen.
And we finally turn it back over to God again.
Och så vänder vi över styrglaserna till Herren igen.
He pushes it back toward
och
the ground.
Och han kör ner mot marken igen.
Sooner or later you're going to come to that place in God.
Förr eller senare så kommer du till den platsen i Herren.
Where you say, God, whatever your will is.
Där du säger, Gud, vad du än vill.
I will accept it.
Så kommer jag acceptera det.
Lord, if you want to wreck me and crash me, God, that's all right.
Om du vill köra mig ner i marken så är det okej.
Just as long as I fulfill your will.
Så länge jag fullföljer din vilja.
Because your will means more to me than anything else in this world.
Din vilja betyder mer för mig än någonting annat i hela världen.
That's what the Sabbath of God really is.
Det är det som Guds sabbatsvila handlar om.
It is entering into the finished work of Jesus Christ.
Att komma in i Jesu Kristi fulländade arbete.
I'm using an extreme example this afternoon.
Jag använder ett extremt exempel här i eftermiddag.
Sometimes it's the will of God to heal us.
Ibland är det Guds vilja att hela oss.
Sometimes it's the will of God to deliver us.
Ibland är det Guds vilja att frigöra oss.
Sometimes it's the will of God to pour a great blessing out upon our life.
Ibland så väller han sin välsignelse över oss.
Hallelujah.
Hallelujah.
Sometimes the Lord just moves in such special ways at different times.
Gud han arbetar på såna underliga vägar.
I just wish I had about 3 more days to talk to you.
Jag ska tala 3 dagar till att tala till dig.
On this one thing, amen.
Bara den här enda saken.
How that God moves upon us to keep us right in the middle of his will.
Hur Gud arbetar med oss för att hålla oss precis mitt i hans vilja.
A great deal of God's leadership is just unconscious guidance.
En del av Guds sätt att arbeta är omedvetet.
We don't even know that he's guiding us.
Vi vet inte att han styr oss.
And yet wonderful things happen.
Och ändå så händer underbara saker.
And we say, boy, was I in the right place at the right time.
Och vi säger, oj, jag var på rätt plats på rätt tid.
Who do you think put you there?
Och vem var det tror du som satte dig på den platsen?
Who do you think guided you to that spot?
Och vem styrde dig dit tror du?
Oh, something wonderful happened today.
Och något underbart hände idag.
I met the woman of my dreams.
Jag mötte min kvinna någon för mitt liv.
I knew we're going to get married right
there. Jag visste vi skulle gifta oss precis när vi möttes.
Who do you think put her there?
Och vem tror du placerade henne där?
Amen. You can count on luck if you want to.
Du kanske kan tycka att det är tur.
But with God there's no such thing as luck.
Men med Gud så handlar det inte om tur.
There is an entering into his perfect will.
Det handlar om att komma in i hans perfekta vilja.
There is an acceptance of the will of God.
Det finns där ett accepterande av Guds vilja.
Whether it is to live or die.
Om det handlar om att leva eller att dö.
Whether it is to prosper or be taken down.
Om det handlar om att få tjäna mycket pengar och bli välsignad eller att du ska brytas ner.
We have to come to that place that we're willing to rest.
Så måste vi komma till den platsen där vi är villiga att vila.
And when you enter that place,
och när du kommer dit,
when you enter God's Sabbath,
när du kommer in i Guds sabbatsvila,
there is a peace that passeth all understanding.
Det finns en frid som övergår allt förstånd.
That fills your soul and mind.
Som fyller ditt själ och ditt sinne.
And that peace becomes a tremendous work in your life by the Holy Spirit.
Och den här friden blir ett fantastiskt arbete som den helige Ande gör i ditt liv.
It's so important.
Så viktigt.
That the apostle Paul talked about it.
Att Paulus talade om det här.
In the third, I think it's the third chapter of Colossians.
I Kolosserbrevet 3 talar han också om det här.
And he says, let the peace of God act as an umpire in your life.
Och han sa, låt Guds frid vara som en fredsdomare i ditt liv.
Whenever my peace is disturbed.
När min frid blir störd.
Satan is trying to pull me out of the rest of God.
Så försöker Satan dra mig ur ifrån Guds sabbatsvila.
He's trying to get me to do something in my own strength.
Han vill att jag ska göra någonting i min egen styrka.
He's trying to get me to work in myself.
Han vill att jag ska arbeta för mitt eget jag.
Instead of trusting and resting in the promise of God for my life.
Istället för att lita på Guds vilja.
That's what he did with Abraham.
Och precis så han gjorde med Abraham.
God made Abraham a promise.
Gud gav Abraham ett löfte.
About an heir that was to be born.
Om en ett som skulle komma från honom.
And his children would be as the sands of the seashore and the stars of the sky.
Och hans barn skulle vara precis som sandkornen på stranden och stjärnorna på himlen.
But one day Sarah came.
Men en dag kom Sara.
And she said, maybe God meant this.
Kanske Gud menade det här istället.
You take this woman over here, this my maiden.
Du kan ta min tjänarinna.
And she's my property.
Hon tillhör mig.
You see, a slave had no rights at all.
En slav hade inga rättigheter på den tiden.
When they had a child, it didn't belong to them.
När de hade ett barn så tillhörde inte barnet
dem. It belonged to the person who owned them.
Den tillhörde den som ägde henne.
And she said, you have a child with her, it'll be my child.
Om du har ett barn med henne så blir det mitt barn.
Did you know Abraham didn't pray about that?
Visste ni att Abraham han bad inte över det här?
I've often thought that Hagar must have been a beautiful woman.
Jag tänkte ibland att Hagar måste ha varit en fantastiskt vacker kvinna.
Because Abraham didn't pray about it.
Abraham bad inte över det här.
He didn't say, let me think about that.
Han sa inte, låt mig tänka på det här lite.
Does it sound good to me? You know.
Han sa att det lät bra för mig. Han är vacker.
But he missed God. He missed God.
Men han missade Gud helt och hållet.
And what he did has caused consternation to the nation of Israel ever since.
Och ända sedan dess har det här skapat problem för Israel.
Now, I'm not trying to demean anybody today.
Jag försöker inte göra någon mindre än de är. Titta ner på
God loves every man.
Gud älskar alla.
Regardless of what race he is.
Spelar ingen roll vilken ras han tillhör.
But I'm just trying to point out what the scripture shows us.
Jag vill bara här peka på vad skriften säger.
That Abraham made a mistake.
Att Abraham gjorde ett misstag.
He did not rest in the promise of God.
Han vilade inte i Guds löfte.
He took it upon himself in the flesh to fulfill the will of God.
Han tog det på sig själv att fullkomma det här löftet.
And when he did, he caused problems.
Och när han gjorde det, ja, då skapade han bara problem.
Those two sons have contested that land over there for years.
Och de här två sönerna, de har slagits över det här landet för årtusenden.
I'm going to let God settle that. That's not my business.
Låta Gud ta hand om det. Det är inte mitt jobb.
But I'm just trying to point out something to you.
Jag försöker bara peka ut något här för er.
That we enter into the rest of the Holy Spirit.
Men att vi kommer in i den helige andes vila.
By understanding that we're entering into God's finished work.
Vi kommer in i den här vilan genom att förstå att vi kommer in i Guds avslutade arbete.
from the foundation of the world.
Som avslutad från världens begynnelse.
Hey, I can rest in that.
Jag kan vila i det.
And when you rest in that, there's a peace that comes into your soul and your spirit.
Och när du vilar i det så känner du en inre frid i din ande och din själ.
And whenever you become apprehensive,
och när du börjar undra lite över det här,
or when you become discontented,
och när du inte känner mår särskilt bra i det här,
then Satan is dealing with you.
Då är det Satan som handlar om, som agerar i ditt liv.
Did you hear what I said?
Hörde ni vad jag sa?
Then Satan is dealing with you.
Då är det Satan som handlar i ditt liv.
If God wants to deal with you,
om Gud vill ta hand om dig,
he may deal with you by putting a burden on your heart.
Så kanske han lägger en börda på ditt hjärta.
But there's a great difference between a burden of the spirit and the discontent that we might feel.
Men det är en stor skillnad mellan andens börda i vårt liv eller när vi känner oss, ja.
Discontent will be the work of the enemy.
Försöker hitta svenska ordet där. Alltså när vi inte mår bra inombords, vi känner oss oroliga.
Anxiety and worry and fear.
När vi är oroliga, när vi känner rädsla.
Are always the work of the enemy.
De är Satans, det är fiendens arbete, inte
and
Guds arbete.
You will understand it when you enter the rest of God.
Men du kommer att förstå det när du kommer in i Guds
when
liv.
You come to that place in God.
När du kommer till den här platsen i Herren.
The world may seem like it's falling apart around you.
Det kanske världen ser ut som den håller på att rasa ihop omkring dig.
And you can have a revival in a jail cell.
Och du kan ha en
they beat Paul and Silas and put them in jail.
De sa Paulus och Silas i fängelse, men det var en väckelse där ändå.
What would have happened if that had happened today now?
Vad skulle ha hänt om det hade hänt idag?
We would have had some folks down there praying and crying and begging.
Kanske hade haft människor som var ner där och bad och grät och att de skulle släppa ut dem.
Paul would have been saying, "Oh God, why did you let this happen to me?"
Åh Gud, så varför skulle du låta det här hända mig?
Oh, I'm glad it didn't happen today.
Jag är glad att det inte hände idag.
The messed up theology that we have today.
Teologin vi har nu för tiden som heter.
But no, they had a revival, didn't they?
Men de hade väckelse, eller hur?
Right there in the jail.
Precis där i fängelsecellen.
They started singing and praising God in the middle of the jail.
Började de sjunga och prisa Herren mitt i fängelse.
Folks, do you want to start praising God and glorifying God in the midst of the worst the devil can throw at you?
Vill ni förhärliga Herren mitt i alltihopa när Satan försöker göra allt ni svärdet för?
And you have to realize that God is in charge of your life.
Ni måste förstå att Gud är den som är i kontroll över ditt liv.
They put chains on Paul.
De satte kedjor.
Do you know what he says?
På Paulus. Vet du vad han sa?
He says, "And I, Paul, prisoner of the Lord."
Och han sa, jag Paulus, Herrens fånge.
Shouldn't he have said prisoner of Rome?
Skulle inte han ha sagt Roms fånge?
No.
Nej.
He said, "I'm the prisoner of the Lord."
Han sa, jag är Herrens fånge.
Halleluja.
Halleluja.
We need to rediscover this.
Vi måste återupptäcka det här.
Halleluja. God is my father.
Gud är min far.
Halleluja. Can you say that today?
Kan ni säga det idag?
God is my father.
Att Gud är min far.
Say it with me. God is my father.
Gud är min fader.
Can you say that? Do you believe it? Do you believe that God is your father?
Tror ni att Gud är er far?
Let him say. Wave it at him.
Ni tror det?
Hey God, one of your children here. Amen.
Här är en av dina barn. Lyfta till honom.
God is my father.
Gud är min fader.
Hallelujah. Oh, what a blessed thing to have God as your father.
Jag vill singa sak att ha Gud som sin far.
And to accept his plan.
Och acceptera
and
hans plan och hans vilja för ditt liv.
Now, I'm not saying to be fatalistic.
Jag säger inte att vara att tro på ödet.
When something comes against my life,
när någonting händer i mitt liv,
I go to prayer.
Så ber jag.
I say, God, why is this thing here?
Så säger jag, varför händer det här?
Sometimes God says, "Well, just hold on a minute."
Gud säger, vänta bara.
Hold on, I'll take care of it.
Vänta bara, jag tar hand om det.
And then God just zaps the devil, you know.
Och sen så slår han till Satan.
And he runs away.
En blixt och Satan springer iväg.
Sometimes God says, "Well, it has to be there."
Ibland så säger Gud, ja, det måste finnas där. Det måste hända.
Put up with it.
Lev med det.
My grace is sufficient.
Min nåd är nog.
Amen.
Amen.
And then you have to say, God, I praise you.
Då måste man säga, Gud, jag prisar dig.
I praise you for it, Lord.
Jag tackar dig för det.
For in my weakness you are made strong.
För i min svaghet så är du stark.
You don't just automatically accept something.
Man ska inte bara acceptera allting automatiskt.
You try all things. You test all things.
Men du kan testa allt, pröva allt.
And then you release yourself to walk in the will of God.
Då kan du befria dig själv att vandra i Herrens väg.
Whether it's mountain or valley.
Vare sig det är berg eller dal.
It's prosperity or poverty.
Om det är rikedom eller fattigdom.
You say, God, I want your will no matter what it is.
Då säger man, Gud, jag vill ha din vilja, spelar ingen roll vad som händer.
I don't want to lose that peace.
Jag vill inte förlora den här friden.
And I don't want to lose the presence of God in my life.
Och jag vill inte förlora Guds närvaro.
That's what the Sabbath of God is.
Det är det som Guds sabbatsvila handlar om.